Och dagens sommarpratare är Ulf Beijerstrand.
Ja, det är jag det. Då ska jag börja prata om livet, har jag tänkt mig. För det kan man göra när det är sommar, för då lever ju allting upp. Va? Blommor och människor och allting blir ju trevligare. Till och med jorden blir ju mjukare, va? En hård vinterjord. Det är så mycket man kan prata om när det gäller livet. Och om man börjar egentligen på den minsta, tycker jag, det är ju tanken. Varma tankar är ju fantastiskt. Och det är sådana som man får på sommaren. Och då menar jag inte att man får iskalla tankar på vintern, utan det blir bara någonstans en... För oss svenskar är det nog väldigt mycket så att det är här man skaffar den här energin för att kunna leva resten av året. För det är ganska tufft här uppe, man tänker efter. Det fryser till is allting. Det blir väldigt ogästvänligt. Jag förstår inte ibland när jag går ut på vinterkvällar hur fasen ska jag få mat nu. Men det finns ju ICA. Och där är det nere i sommar. Där är det varmt och skönt och där är det ordning och reda. Men om det inte fanns ICA och det fanns inga gatljus eller någonting, då skulle det vara fruktansvärt att bo här uppe på vintern. Mörknar ju på en gång och allting. Så att, nej, men livet och sommaren och värmen och kärleken, det är väl det man ska prata om när man ska prata om sommaren i radio, Tyresö. Och börjar man då som sagt då med tanken där och det tycker jag man kan avklara ganska snabbt. Varma tankar, tänka igenom det man tänker, att få tid och resonera med sig själv, liksom, vad vill jag här i livet och vad händer. Så kan, när vintern kommer sen då kan jag fortsätta med att fungera. Hade inte sommaren funnits i Sverige, då hade man ju faktiskt inte levt här, tror jag. Man hade ju dött. Och om inte kylaren hade tagit den, så hade ångesten tagit den, tror jag. Ensam i någon jävla grotta någonstans. Iskallt. Ja, men om man sen fortsätter egentligen efter tanken där, för att den kan man egentligen prata om hur många timmar som helst, det ska vi inte göra, för det, då kommer man ju in på tankar. Det kanske är bättre bara att säga att varma tankar och sommaren hör ihop. Men sen det här med kroppen, det är en stor del av kärleken, tycker jag, för att man måste ju då, man ska ju älska sig själv för att kunna älska andra sen, och för att kunna älska sig själv tycker jag man måste sluta att tänka så enkelt. Man ska älska sig själv, säger man bara, så tycker man att det är klart. Men vad är en själv för någonting? Det består ju av tusentals, miljontals, hundra miljarders, miljoners små celler. Blodkroppar och allting. Och jag har alltid undrat, när jag slår mig till exempel, som jag gjorde när jag steg in i bilen häromdagen, som syns i min panna nu, om det har varit bild-tv. Jag brukar bocka mig för tidigt, jag vet inte, eller för sent, jag slår huvudet i bilen. Pang, sa det bara. Alla trodde jag var dum i huvudet eller full. Men jag dricker inte sprit, så det var jag inte. Jag var full av sommar faktiskt. Jag var så energisk för att ta mig till flygplatsen. Jag skulle flyga till München. Så jag tyckte, wow, häftigt, tänkte jag, slå huvudet i bilen. Jag höll på att svimma, höll på att döva kuppen. Nej, det gjorde ont. Men då funderade jag på det här med varför läker det för alla de här små blodkropparna, röda och vita? Så vem är det som talar om för de här vita blodkropparna att de ska komma rusande till exempel? Vem är det som säger det? Jag menar, de kommer ju inte bara en som får någon slags déjà vu där in och säger, oh, jag måste dra iväg till skallen på handen för Beijerstrand som jag bor i. Utan någonting är det som bestämmer det här. Ja. Och jag är ju inte speciellt religiös, va? Jag var ateist en gång i tiden tills jag förstod att ateisterna är väl de som tror ännu mer. Eller de är ännu värre, för de vet ju att Gud inte finns. Jag kan inte säga att jag inte vet att Gud finns. Men någonting är det ju som gör att de här blodkropparna sticker iväg dit, va? Och sen kan man ju chatta om det hur länge som helst. Om andningsorgan. Vad är det som gör att jag drar in luft? Och vad händer där nere? Vem är det som tar hand om det här? Är det verkmästaren i magen som är framme liksom där? Och jag förstår mig inte på mig själv. Jag fattar inte vem jag är riktigt. För själv är jag ju bara väldigt simpel. När jag ser en glass vill jag ha den. När jag sätter mat vill jag ha det, och när jag såg min nuvarande tjej vill jag ha henne. Det var ju fräckt. Och vad är det som gör det? Att man vill ha en viss person och inte en annan person. Och ibland tycker jag att det liv som jag blir presenterad för mig själv då, att jag ska företräda, alltså min egen kropp, min egen själ, det är en väldigt förenklad version av vem jag är. För jag är ju en helt stor fabrik som går omkring. Som funkar. Och så ibland så har man lite ont i magen. Och så tycker man, vad konstigt. Jag skulle säga att det är konstigt att fabriken funkar överhuvudtaget. Så att man bara har lite ont i magen någon gång till. Det måste vara ett tecken på någonting är fel. Och det är väl det är faktiskt. Att man behandlar sin fabrik fel. Till exempel, man kanske har låst vissa dörrar till vissa rum som inte ska vara låsta. Och då mår man kanske dåligt i själen, va. Och så låser man en annan dörr som kanske går till lilla tarmen någonstans, och då mår man dåligt. Så det är så stort det här, va? Och det här med Gud och kärlek och allting. Vad fan, vad finns för någonting? Vad är det som gäller? Ibland så Ibland så är jag bara förundrad och då börjar jag bli sån här småreligiös, känner jag. Och då slår jag ifrån mig den tanken och tycker att nu går jag och köper den där glassen istället. Nu skiter jag det här, det är mycket enklare att fundera på vad det som gäller. För det är verkligen så, när man tittar ut i universum och ser och förstår, man ser inte så mycket mer än små stjärnor, men man förstår och så tror man på de där grabbarna med kikare att det är stort där ute. När jag var liten så trodde jag inte alltid på det. Ibland trodde jag att någon hade målat upp det här som någon slags grej. Hela universum med stjärnor och sånt. Men jag har fattat det, att det är stort. Och att jämföra universum med lilla kroppen, att det är samma grejer där ute, va? Det här med atomer, det är en liten grej i mitten som snurrar. Och utanför det snurrar små saker, va? Och så en kärna i mitten. Och så har man solarna då med solen och så små stjärnor och grejer och planeter som snurrar runt där. Hur allting verkar upprepa sig. Och det ena är skitlitet och det andra är jättestort. Det ena är så litet så jag förstår inte hur det funkar. Och det andra är så stort så jag förstår inte hur det funkar. Och mitt i det här sitter jag och heter Ulf Bergström och pratar sommarprat och ska lyssna på Neil Young låt. Det var Neil Young det, ja. Det var en av mina stora hjältar. Det kan man väl jämställa med en slags mognadsprocess. När man är jätteliten kille utan, man ska inte säga utan, man kan säga med hår och med tänder. Det är mycket bättre än att säga utan saker. Utan förstånd kan man säga. Man är inte så duktig på att förstå saker egentligen. Jag var ganska ung, jag var bara, vad kan jag ha varit? 25, 22, 20, 18, jag kommer inte ihåg. Men jag var jätteliten, jag hade skitmycket hår. Då gick jag på Stureplan där och inte var cool kille så, för på 70-talet var alla coola utan egentligen förstå det. Vi var jättekoola tycker jag, om man tänker efter, om man jämför med de som är coola idag, för de är inte coola egentligen, de är ganska okoola. Men de har otroligt stort ego, många som springer på Stureplan idag. Utan det egot sprang jag, måste jag säga, men var skitcool 1970, kan det varit någonting, två kanske. Och i det roliga där Spybar ligger nu, som jag tycker personligen är någon slags slottet av hej, nu ska vi ha kul utan att riktigt förstå varför. Vi bara finns utan att förstå någonting egentligen. Det är så lite grann Spybar. Jag har varit där och jag har aldrig känt mig så ensam bland så mycket folk någonsin. Jag kände mig som jag var i en stor skog fullt med djur. Men det var den enda människan där inne. Fast det kanske alla kände, men ingen sa det. Jag vet inte, kanske är så. Kanske alla kände. Men jag kände så. Men under Spybar i alla fall, där var det skivaffär förut. Hela det hörnet där var skivaffär. Och jag gick förbi där som en liten kille och hade precis fattat att man skulle spela elgitarr och försöka att bli som han, Jimi Hendrix liksom. Fast det kunde man inte bli, för han var ju både schysst i färgen istället för jag som hade någon sån här läskig sälfärg och sälform och allt det där. Men jag såg upp den här lilla fräna amerikanska och engelska snubben kan man säga. Och då i fönstret här på den här skivaffären där, så det var Stockholms finaste skivaffär, så stod det ett skivfodral med Neil Young. Det hette After the Gold Rush. Och jag tyckte det var så häftigt, för han hade sådana brallor som jag hade på mig. Ett par Levi's som det heter, med 1000 hål i, som jag hade lappat själv. För det skulle alla göra. Alla killar sydde maskin då. Jag till och med sydde min skjorta. Jag måste skämmas lite grann, men jag gjorde det. Jag sydde skjortan och jag sydde min jacka och jag sydde brallor. Och ja, jag var helt fantastisk på det. Men mina fantastiskaste brallor. Fantastiskaste. Vilket skönt ord. Mina fantastiskaste brallor, det var ett par Levi's som, de var så jäkla trasiga så att de hade i stort sett bara hål och lappar. Så att byxorna original var borta, och det här är alltså rent ordagrant, byxorna var borta. För att de var så trasiga så att allt som var helt fick jag klippa bort, och liksom när det liksom blev trasigt då, så ersatte det med en lapp. Så i slutändan så var det bara överdelen då som var viktigast, för jul och sånt var ju viktigt, va? Men till slut var det alltså dåligt. Så att byxorna var så dåliga. Det var utom all räddning. Det kan man se som en metafor till verkligheten och mänskligheten. Men det är ändå inte. Det var utom all räddning. Så jag går och köper på nya jeans och min mamma blir jätteglad. För jag bodde faktiskt hemma då på den tiden. För jag hade ingen jobb. Jag var arbetsskygg. För jag insåg att många av jobben man gjorde, det var att slänga livet i sjön. Det kan ju låta lyxigt att tycka så. Det var ju så, jag var bortskämd unge från Stockholm kan man säga, jag bodde i Kalmar då, men jag var bortskämd och jävulst. Jag tilläts vara arbetslös. Så jag gick hemma och fes på dagarna och tyckte det var toppen att lira gitarr och sånt. Men då sa hon, det var kul att du har köpt nya jeans. Ja visst, de schyssta, så sitter riktigt bra så här, va. Dagen efter sa hon, vad är det här för någonting, sa hon. Är det där dina nya jeans, sa hon. Ja, det blev bra. Då hade jag klippt av benen på de nya jeansen och slängt dem förstås. Och så sydde jag på de andra jeansens ben. Så hade jag kvar mina brallor. Och det tyckte hon var enormt ointelligent gjort. Jag kan se det på två sätt. Jag fick ett par kärleksbyxor som jag tyckte var de finaste byxorna jag hade. Jag fick ett par lappar jeans som ingen annan hade. De hade ju lappar över att jag hade ett par byxor satt skitsnyggt över rumpan. För man hade ju en rumpa på den tiden. Men det var kvar. Resten var kvar. Och jag var så stolt när jag gick ut med mina nyklippta nya jeans. Och morsan, hon bara skakade på huvudet, tyckte jag var öken. Men det var ju kärlek att hon förstod det. Men det jag ville prata om egentligen var Neil Young och inte mamma. Fast de är egentligen på samma ställe, båda två brukar säga. Neil Young, han är fysiskt kvar på jorden, men mentalt vet inte fan om han är kvar här. Han har gjort så mycket bra grejer och allting. Och jag brukar tänka så här ibland, och därför han kom in i bilden här lite grann. Jag brukar tänka så här ibland, ju äldre jag blir, att ju äldre jag blir, så jag måste säga, jag tror man dör, och det är inte negativt utan det är positivt. Man blir mindre och mindre rädd för döden, va? Och när man är riktigt överens med allting, alltså jag tror om jag får leva till jag är 100 år, då är jag död redan. Och då menar jag inte negativt död, utan snarare, jag är beredd på att ta nästa steg. Och när fan blir gammal blir jag religiös, jag vet inte, jag kanske går i kyrkan och tar mitt steg där. Jag tror inte det alls, jag hoppas verkligen inte att jag går till kyrkan, kan jag säga. Men gör väl kanske det. Men de brukar säga, då är det säkert av rädsla, då är det någon som har skrämt den dit, va? Men jag tror att man är död på det sättet att man är så nöjd med allt som livet ger och allt som man omkring sig ser. Det är vad jag tror. För jag börjar bli ganska luttrad redan nu, på tal om kärlek. Men den här kroppen i alla fall då, för att nämna Neil Young då, för han tycker jag är en en förebild. Förutom den här boken som jag fick av en fantastiskt, riktigt död människa. Han dog som synd var, han fick cancer, en kompis till mig. Han gav mig en Neil Youngs bok precis innan han dog. Han sa, du måste läsa den här, sa han, innan du dör. Så jag fick den av honom. Så jag ska läsa den innan jag dör. Och där kan man läsa saker som inte är lika kul om just Neil Young. Han verkar vara en väldigt svår person. Och jag har en tendens att börja digga svåra personer. Alltså för att någonstans, livet är ju inte lätt. Och den som säger att livet är lätt och hej, jag är lycklig rakt igenom. Den som har sommar och sol i hjärnan hela tiden. Jag är oftast jätterädd för de människorna. Jag förstår inte varifrån de får den här solen hela tiden. För att jag älskar livet, men livet är inte lätt. Och en kille som också verkar ha gjort det var min förebild nummer två. Och när han sjöng Working Class Hero, då kände jag att den där killen gillar jag. Det är kärlek. Nästan på väg att bli lite så här konstig kärlek. Jag tyckte om honom jättemycket. Så när han dog sen, då föddes jag igen, kan jag säga. För samma dag så ändrar jag hela mitt liv. Och här kommer John Lennon med Working Class Hero. As soon as you're born, they make you feel small. By giving you no time instead of it all. Till the pain is so big you feel nothing at all. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. They hurt you at home and they hit you at school. They hate you if you're clever and they despise a fool. Till you're so fucking crazy you can't follow their rules. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. When they've tortured and scared you for 20 odd years, then they expect you to pick a career. When you can't really function, you're so full of fear. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. Keep you doped with religion and sex and TV. And you think you're so clever and classless and free. But you're still fucking peasants as far as I can see. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. There's room at the top, they are telling you still. But first you must learn how to smile as you kill. To be like the folks on the hill. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. If you want to be a hero, well, just follow me. If you want to be a hero, well, just follow me. John Lennon med den här Working Class Hero, det måste jag säga om. Men det här bör inte klippas. Det här är en del av mitt förflutna Working Class Hero. Man får inte säga så. Jo, man får säga som man bor 10 år i Kalmar. Om man säger. Nej, det här är bra, det är bra. Här ringer folk till mig hela tiden också. Det är väldigt viktigt det här att jag har fått ett jobb och ett liv som gör att både de och jag tror ibland att jag är något. Jag sitter ju chef på en stor nöjesförmedling då. Och ibland kan man få för sig att man betyder någonting. Men det jobbiga är att det rings, det mejlas. Jag får 200 mejl varje morgon. I kärlekens namn, för alla gillar ju den som kan ge dem jobb. Så man känner sig oerhört omtyckt. Och det är också en del av det här programmet. Man känner sig oerhört omtyckt som sagt och sådär. Men sen har jag spelningar, för jag spelar ju fortfarande. Rätt sagt, jag har börjat igen. Jag köpte den där sjätte strängen på gitarren som hängde på väggen i 15 år när jag var gift. Och odlade barn. Jag odlade barn nämligen. Jag hittade någon slags sätt att odla barn på. Så jag fick 4 stycken. Och då hängde gitarren på väggen med 5 strängar istället för 6 strängar. Och då, jag kom på det efter 15 år. Jag håller ju faktiskt på att jobba med artister som jag har en artistförmedling. Jag kanske ska börja spela igen. Så jag köpte den sjätte strängen och började spela igen. Och så omtyckt som man är då som arbetsgivare, det är ju få förunnat. Det är en känsla som är fantastisk. Det är en fantastisk känsla för att folk ringer till mig hela tiden och jag känner mig omtyckt hela tiden. Men sen gör jag ett gig då. Då kommer ingen. Inte ens någon av dem. Och det är den mörkaste delen av detta sommarprat. Att vi inbillar oss det här med kärlek och allting väldigt mycket vad kärlek är och sådär. Vi ser det som någonting positivt och så. Ja, jag tycker att det är positivt också. Men ibland har jag alltid tänkt på det här med vad är kärlek för någonting? Vad är det här varma känslan vi får liksom, och för varandra och för saker och ting? Och varför älskar vi vissa saker och vill ta hand om vissa saker? Alltså, jag kommer fram till någon helt läskig grej alltså. Och det är ju det att allting bygger på egoism, inte någonting annat. Kärlek är inget annat än egoism. Och första gången jag tänkte på det, då blev jag helt chockad. Då tänkte jag, vad är det här? Och vad har du kommit på nu för dumhet? För ibland kommer jag på grejer som är helt... Jag chockar mig själv ibland och tänker, vad håller du på med? Vad har du tänkt på för någonting? Vad är du håller på med? Sluta med det här genast, annars blir det inget bra. Det blir social. Nej, men jag är inte det. Jag är jättesocial. Men då tänker jag så, vad är kärlek? Så första gången jag kom på det där till egoism, då blev jag ju skrämd, va? Men sen, ju mer man tänker på det här, jag vill ju inte att den som är tillsammans med mig och säger, gud jag tycker om dig och allt det där, och jag säger, ligger han tillbaka och allt det där, det teatrala, fina små, man säger ibland by default och ibland säger man det överlagt och tänkt och så här. Det måste ju bygga på egoism. Man vill ju inte att den man är tillsammans med säger så här, Uffe, jag är tillsammans med dig för att du vill det. Alltså jag tänker så mycket på dig. Nej, det är ju så här att man är tillsammans med någon för att man själv vill det. Det är ju ett behov man själv vill tillfredsställa i sig själv. Liksom det kärleksbehovet att man känner, åh, jag tycker så mycket om. För jag menar, vore det så att kärlek inte var egoistiskt, då skulle jag ju bjuda hem. Alltså jag har ju kompisar till mig som jag tycker jag ser upp till. För jag tycker de har kommit ett steg längre än mig. Jag tycker de är skitgoda människor. Alltså. Och är de både snygga, smarta, på alla sätt och vis, vältaliga, friställda ifrån kärlek, så inte fan skulle jag bjuda hem dem och passa min lilla dam om jag skulle vara borta i Österrike 3 dagar. Skulle jag inte göra. Känns ju livsfarligt. Det har jag gjort en gång och det slutade inte bra. Så de bor fortfarande ihop, kan jag säga. Så att det är egoism, va? Man kör på bara och tror att ja, vad säger man? Och samtidigt som jag då är helt förvirrad vad det gäller vad kärlek är, så jag är så nöjd med att förenkla kärleken till att vad varmt det är idag och gud jag skulle ha en glass, för det behöver inte vara mer komplicerat än så. Men samtidigt som jag sitter här och pratar då, så det är ju lördag, tänkte jag säga, men det är inte, det är måndag. Jag tänkte att det var lördag nämligen, jag höll på att försova mig till det här programmet, så att för mig var det lördag när jag ramlade in här. Så nu säger vi att det är lördag, det är fest, säger vi, nu är det kul. Samtidigt som jag sitter och pratar om det här med kärlek och tunga grejer som universum, lätta grejer som att köpa en glass, så vet man det att de som sitter på Bofors och fixar både med trampminer och bazookas och andra roliga detoneringsmaterial, om de jobbar idag så får de OB-tillägg. Och det tycker jag är lite kul. eller inte. Jag tycker man ska avsluta det här fantastiska sommarprogrammet eftersom jag lyssnar på Neil Young och John Lennon. Neil Young med hoppets, John Lennon med insikten. Så tycker jag man ska lyssna på Rage Against the Machine. De har budskap. Folk med budskap bör spelas i radio ofta.
Fuck you, I won't do what you tell me. Fuck.
med den låten av Rage Against the Machine så vill jag, Ulf Bergstrand, tacka för ordet här i Tyresö Radio. Det var väldigt trevligt. Jag hoppas att få komma tillbaka igen. Och med den lilla korta hälsningsfrasen säga, låt kärleken segra, för det är faktiskt den som är bäst i längden.